Ja men hallå hallå, det här är Nördigt. Episod 464, sista innan Comic-Con.
Comic-Con.
Det är bara jag och Niklas idag.
Japp.
Övriga laddar inför vad som komma skall. På lördag Precis. Kör vi. Vad roligt också att vi, du var inte med för en vecka sedan, men det var så här, det finns lite lördagsbiljetter kvar fortfarande. Mm-hmm. Tror jag vi sa i podden. Och sen tog det någon dag, så jag tror att när podden släpptes så var nog de slut.
Ah.
Om man inte vill köpa sån här familjebiljett, eller nej, det var nog weekendbiljetter man måste köpa nu om man vill gå på lördagen.
Ja, men så här helhelgsbiljetter.
Precis, de blir dyrare, så då får man liksom till alla dagarna. Men det är tydligt att det är ju liksom fredagen och lördagen som drar. Det var väldigt mycket biljetter kvar till söndag.
Det kan man ju förstå ändå.
Men det blir så. Men det är ju inte riktigt en mässa än där man kanske behöver tre dagar.
Nej.
Man klarar ju av det mesta på en dag beroende lite på de här special guests och vilka, när de Q&As och sånt där.
Just det. Ligger. Men många av dem brukar väl oftast köra någonting varje dag?
Nej, det typ brukar dagar, överlappa lite. Förra året var ju... Ska vi se här.
Elijah var där.
Ja, precis. Han var bara där fredag och lördag, tror jag.
Ja, men det är ändå två dagar.
Liksom. Ja, precis. Det brukar vara två dagar, så är det dit. Ja. Strunt samma. Vi kör på lördag i alla fall. Det blir kul.
Klockan fem.
I någon sal. Ingen jävla aning.
Håll koll på Instagram.
Ser nytt ut i år igen.
Precis.
Så är det. Det blir roligt. Jag tror att Peter ska vara där övriga tre dagar och vara någon typ av moderator på någon scen. Okay. Så man kan ju vinka till honom kanske om han är där. Fredag och söndag. Nu! Ja, vad har hänt i världen? Just det, jag ska säga det också. Vi ska prata lite film och ett spel, svenskutvecklat spel idag.
Jo.
Som är väldigt, väldigt bra.
Trevligt. Nej, det var inget.
Nej, okej. Okay. Det var inget. Nej. Sony släppte ett pressmeddelande och meddelade att deras studio Firewalk Studios läggs ner med omedelbar verkan. Och den som har hängt med då, så är ju det studion då som släppte det här Concord.
Som
Sonys liksom arena hero shooter, som skulle vara någon typ av games as a service, PVP, kul, vi ska kunna sälja mikrotransaktioner. Tyvärr verkar ju spelet mest vara bara, det såg otroligt generiskt ut, väldigt tråkigt, dyrt, märkligt.
Ja, och det var,
och det
väl,
var ju superflopp.
Det var väl ute i en vecka innan det lades ner typ.
Jag tror det.
Det sjuka är att jag hade inte ens hört talas om det här spelet förrän det lades ner.
Det kanske säger en del också.
Jo, och det är ju sjukt ändå när det är en sån stor satsning som inte liksom har nått ut till folk som ändå... Alltså, okay, jag är inte en superduper gamer, men jag har ändå lite koll och följer med.
Du borde ha ramlat över
jag
i alla fall,
kan man tycka. Jag borde ha snubblat över.
Det är lite konstigt, det kan man tycka. Och det är ju bara en i raden, inte bara från Sony utan liksom över hela brädet egentligen, av, ska vi kalla det, katastrofala spellanseringar de senaste åren. De liksom avlöser varandra nu. Så här var det inte för några år sedan.
Jag tror att det handlar om att de, alltså det är okej, man får också titta på spelen som det har gått katastrofalt för. De har ju varit så här dussinspel på ett sätt. Storsatsningar, men det är så här, ja, men det är ju ingenting nytt här.
Nej, de har ju liksom också slagits på en, alltså lanserats sent på en, alltså i en spelgenre som ju har varit ganska överbelastad med spel
rätt länge.
Och ska man liksom ta en del av publiken då, så behövs det framförallt att man har ett väldigt, väldigt bra spel, men det krävs nu också tid och investeringar.
Precis.
Och den moderna liksom affärsmodellen över alla företag idag funkar inte så. Man lever kvartal för kvartal.
Alltså det är ett månad typ.
Ja,
och då, om det inte är release månad, om det inte gör shit på release månaden, då är det dött liksom.
Ja, det är väl lite det vi ser i filmen liksom.
Film,
ja,
men, TV, allting.
Ja, det var ett jätteroligt exempel nu förra veckan, just med alltså Dungeons and Dragons filmen som har blivit liksom en hit på Netflix nu, och ses hur mycket som helst där.
Ja.
Men den floppade och man bara sa nej, men det blir inget mer, det här kommer aldrig funka i formatet. Men det är det här tålamodet liksom.
Sånt kan ju ibland löna sig.
Alltså,
men det kan ju löna sig nu, alltså det kan ju vara så då att så här, nu när den blir en succé, så kan det ju vara så att studion börjar titta på att göra en uppföljare ändå.
Ja, Netflix är nog inte oävna för att göra en egen.
Nej.
Beroende lite på kostnaden då. De gör ju inga den typ, om vi ska säga AAA-filmer, om vi ska låna någonting från...
De har ju gjort sådana som, alltså, som kostat som AAA-filmer. Sen har de ju varit skitdåliga.
Ja, men det är ju precis det. Jag tror att de jobbar ju som alla, till och med Apple har ju sagt nu att man ska liksom göra mer för samma peng och dra ner lite på kostnaderna. Och de har ju haft ett otroligt högt produktionsvärde på nästan allt sitt. Så vi får se vad det innebär.
Ja,
men Firewalk Studios is no more. Det kanske är väntat.
Ja, det är inte jätteoväntat i alla fall.
Ja. Det är ju liksom också en studio som ju på något vis inte liksom var några noviser heller. Det var ju stora delar av liksom Bungie.
Men vad har studion som, gjort förut? Eller nej, det är ju, studio liksom?
Precis, det är en ny studio, men den bildades ju av gamla Bungie-anställda. Liksom, så att det var ju människor som kunde industrin också. Men det finns mycket annat i det här kanske säkert som man inte vet om. Ledning och krav, och man kanske har varit tvungen att ändra inriktning och massa sånt. Ett spel som jag ser fram emot väldigt mycket, det är nya Path of Exile.
Just det. Fan, det känns som att det här spelet borde ha kommit redan.
Ja, alltså, de har ju hållit på med det här väldigt länge.
Släppt väldigt mycket videos och trailers och konferenser. Och
man ska också komma ihåg att Grindinger Games då, som gör Path of Exile, är ju liksom en närmast att beträffa eller ses som en indie-studio, även om de kanske har växt rätt mycket med framgångarna av Path of Exile och också ju Tencent som jag har pumpat in pengar liksom. Det är väl också mycket för att man ska kunna verka på den kinesiska marknaden. Under den här utvecklingen av Path of Exile 2 så har de ju fortfarande också liksom fött Path of Exile med nya säsonger, nytt innehåll. De har ju liksom inte släkat på det på något sätt. Så jag tror att det har liksom fått ta den tiden det tagit lite. Tanken var i alla fall att det skulle ju komma nu Early Access här i november den 15. Nu blir det inte så. Det blir istället försenat till den 6 december. Så det är ju ingen... Ja, okay. Vad blir det? Ja,
men de behövde några veckor till för att... Ja. Röda ut lite buggar säkert.
Tydligen så har det här att göra då med, om man ska då tro spelets game director som twittrade om det här, så har det att göra med att alltså related to back-end server infrastructure. Especially regarding to transferring microtransactions from PoE1 to PoE2. Det är ju ändå fint att all skiten du har köpt i PoE1 kommer att följa med in i PoE2.
Ja,
det är också trevligt. Det här brukar annars vara ett sätt att man så här släpper ett nytt spel och så bara,
nu får ni köpa allt.
Nu får ni köpa era nya stash tabs, era jävlar. Pay up, suckers. Nu vet jag inte hur det är med stash tabs kanske. Nej. Det kanske man måste köpa nya, men jag tänker att det är kosmetiska saker att följa med i alla fall. Det är ju ändå fint att ta dem. Och som sagt, det släpps också i Early Access, så det är ju ingen full release som vi försenar heller. Så det är väl kanske inte en jättestor grej. I tv-världen då, där kom det en trailer för en ny typ drama-komedi på Amazon Prime, eller Prime Video som det väl heter, som var premiären 6 december, som heter The Sticky.
Okay.
Jag vet inte om det här ska vara baserat på någon typ av lite löst på verkliga händelser, men det handlar i alla fall om en lönnsirapproducent som då försöker att genomföra någon typ av kupp då i Kanada. De är ju kända för sin lönnsirapproduktion, där man då liksom på något vis ska komma över då hela Kanadas liksom överskottslager på lönnsirap.
Men vänta nu, är inte det här baserat på en verklig händelse? Jag känner igen det här.
Det känns lite som att det möjligen skulle vara det.
Jag känner igen det här jättemycket. Att det här var inte det någon jävla lönnsiraps-heist här för några år sedan?
Ingen aning. Okay. Jamie Lee Curtis i alla fall är med i den här. Också Chris Diamantopoulos. Han var med i Silicon Valley bland annat. Det är väl ett face man känner igen. Vi får se om det kan tänkas bli någonting. Prime Video i alla fall, och har premiär då serien... Nej, det har 6 december. Så det är
precis, The Great Canadian Maple Syrup Heist. Det var i och för sig, det var 2011-2012.
Ja, men det är väl...
Man snodde 3000 ton maple syrup för ett värde av 18,7 miljoner kanadensiska dollar.
Ja. Förmodligen då att det skulle man kanske kunna ana att det här handlar om just den grejen. Men då kanske lite dramatiserat och lite mer skruvat verkar.
Det är konstigt att det inte nämns i liksom artikeln då.
Ja, det kanske inte... Alltså, det är konstigt, jag vet inte vad det här är, väl i efter andra hands, alltså någon sida som har plockat upp en nyhet från någon annanstans. Så den har kanske försvunnit på vägen. Eller så är det helt enkelt inte baserat på det.
Nej, de har
ingen aning.
Kommit på det här på
egen. Eller så är det som är idén och sen är historien någon helt annan. Precis. Och då är det lite för magstarkt att kalla. Men de brukar vara ganska frikostiga med
det.
Inspired by true events.
Precis. Fotnoten var det man liksom tog.
Precis, ja, ungefär det. Det är lönnsirap på en kupp.
Exakt.
That's it.
That's it. Ja.
Marvel verkar ju ha jumped the gun lite också på när det kommer till information om deras kommande då tv-serier som ska ha lanserats på Disney+. Man släppte någon typ av liksom typ trailer eller vad fasiken det var, där man då också fick se alla liksom släppdatum för alla kommande Marvel-serier. Mm. Här var det en hel del som man, jag åtminstone inte kände igen. Och det här är då allting som ska komma under 2024 och 2025.
Okay.
Och den förtäljde då bland
2024 att, är inte så långt kvar på.
Nej, ja, men det är väl slutet av den här. Det kommer ändå lite grejer. Det blir en ny sån här What If- säsong 3, den kommer 22 december då. Det är ju det här när man liksom blandar ihop lite. Tänk om det var så här istället. Precis. Peter Parker blev Hulken. Typ.
Ja.
Your Friendly Neighborhood Spider-Man 25 januari 2025.
Är det något animerat eller?
Pass. Daredevil Born Again, den visste vi redan, 4 mars 2025. Ironheart 24 juni 2025. Eyes of Wakanda 6 augusti 2025. Marvel Zombies oktober 25. Wonder Man december 2025. Och det som var nytt här som man inte kände, som inte mig vetligen är nämnt tidigare i alla fall, det är det här Ironheart och Wonder Man. Jag kan alldeles för lite om Marvel och ser till vad det kan tänkas vara. Men om man nu är insatt i det så har man säkert liksom benkoll vad det här kan tänkas vara. Jag har också varit alldeles för lat för att googla. För jag hade inte förstått mer om det heller. Då. Mer än att det är en superhjälte. Okej.
Okay.
Lara Croft är ju en grej. Har ju en av de sakerna som någonstans ändå har lyckats hyfsat med att liksom gå mellan tv-spelsvärlden och filmvärlden. Det har varit högt och lågt, kanske.
Ja, det har väl varit mest lågt.
Mest lågt, på filmsidan i alla fall.
Ja, jag menar det.
Många av spelarna har varit
spelarna har väl varit väldigt bra, ja precis.
Amazon storsatsar ju efter framgångarna, gissar jag, med vad heter den här som kom tidigare i år? Vault 52,
Fallout-serien.
Så har man väl sagt att man ska fortsätta att satsa då på olika typer av liksom spel-IPs. Och man ska ju då alltså göra, och det här har varit klart ganska länge, att man ska göra tv-serier då på Tomb Raider om Lara Croft då. Det är ju Phoebe Waller-Bridge,
just det,
Fleabag, som är liksom,
ska skriva. Hon ska inte vara Lara Croft.
Nej, det ska hon inte vara. Det hade varit väldigt roligt. Men nej, hon är ju liksom seriens skapare. Så jag antar någon typ av showrunner.
Ja, ja, men precis. Så lite kanske, som hon körde på Killing Eve då kanske.
Ja.
Och Fleabag. De skrev och var showrunner.
Liksom. Nu verkar det då som att vi nästan är klara med vem som kommer att få axla rollen som Lara Croft då i den här serien. Okay. Tidigare har det ju varit Angelina Jolie, var ju den första filmerna som var de var. Efter det Alicia Vikander ju.
Precis.
När liksom hon gjorde comeback på Vita Duken här för några år sedan. Alltså Lara Croft och inte Alicia Vikander.
Ja, precis. Och man gjorde, det var ju mer baserat på de här nya spelen.
Just det. Och sen har det väl varit Hayley Atwell också. Hon var väl, hade väl rösten i den här animerade serien som kom.
Hon hade ju funkat bra annars.
Netflix,
hon hade ju funkat bra annars som Lara Croft.
Nu verkar det dock som att Phoebe Waller-Bridge då väljer mellan Sophie Turner,
Sansa
Stark, Game of Thrones. Det är väl som väl lite la ner karriären efter det där. Hon gifte sig ju med någon av de här Jonas-brorsorna. Vem vet jag inte, men någon av dem. Och Lucy Boynton, hon var väl med i
Queen
Rhapsody, tror jag vad hon var med. Alltså den här Queen, jag vill säga biopicken.
British
men
comedian.
Det är väl inte
riktigt. Nej, det var inte Lucy Beaumont.
Nej.
Det var hon som var gift
Boynton.
Med Boynton.
Bohemian Rhapsody är väl hennes liksom claim to fame, tror jag. Jag vet inte, hon kan säkert också funka. Jag har liksom ingen riktig bild av hur Lara Croft riktigt ska se ut.
Det spelar väl egentligen ingen roll, tänker jag. Så länge det är en bra skådis. Liksom.
Tror att hon blev ihop med han Rami Malek heter han, va? Som spelade Freddie Mercury i Bohemian Rhapsody-filmen. Tror att de blev ett par efter den här inspelningen. Skvallerpodden nördigt. Ja. Tänka sig. Tror dock de har gjort slut numera. Men hon väljer mellan de två. Sophie Turner hade väl varit coolt.
Ja, varför inte?
Hon la ju fan inte ner förresten, kom jag på. Hon var ju med, man tog hon med de här X-Men-filmerna. Hon var väl
jo, precis. Men det var ju länge sedan det kom en sån senast.
Hon
var ju den unga Jean Grey.
Just det. Phoenix.
Ja, hon hennes blev ju Dark Phoenix sen i sista de gjorde det.
Jag har fortfarande inte sett den filmen för att alla sa att den var så himla dålig.
Du behöver inte se.
Så det vore väl roligt kanske om hon nu kommer tillbaka. Det kom en trailer också för en ny serie som ska premiera på Paramount Plus.
Finns det fortfarande?
Nej, alltså i resten av världen. Här i Sverige har ju det ätits upp av Sky Showtime.
Precis.
Så jag gissar att den kommer att komma där då. Ja.
Den har inte gått så bra i resten av världen heller, tänkte jag. Så jag tänkte att
nej, det så är det kanske. Det är i alla fall verkligen ganska påkostat det här. Det är baserat på en fransk dramaserie här som heter Le Bureau des Légendes. Mm. Ursäkta min franska. Som då följer någon utbränd, desillusionerad CIA-agent spelad av Michael Fassbender.
Okej. Okay.
Där han då återvänder hem då efter att ha liksom spenderat hela sitt liv typ ute i världen undercover. Så han har väl lite svårt att liksom, vem är jag egentligen? Mm. Jag har liksom spelat en roll hela mitt liv. En hel del andra kända face med Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith. Mm. Så att påkostat och dyrt. Eller det låter i alla fall som att det är en storsatsning. Ingen aning om. The Agency har den fått då som amerikansk namn. Så jag antar att då handlingen har flyttat då från alltså det är en fransk serie, att den i Paris till London då istället. Får se vad det kan tänkas bli om man då betalar för Paramount eller för Sky Showtime, så lär den väl dyka upp där då tids nog. Annat Sky Showtime, de lanserade en ny kampanj här. Jag minns ju när HBO gjorde som var det va i den vevan där de lovade halva priset livet ut eller vad fan det var. Nu så är det typ Sky Showtime som gör någonting liknande då. Om jag har förstått saker och ting rätt här nu, så är det då att man då på något vis signar upp sig, så får man då halva priset livet ut.
Ja, men det är exakt som HBO gjorde. När de bytte till HBO Max. Alltså när de gick från Nordic till HBO Max. Sen vet jag inte vad som hände när de gick över till Max. Jag hade inte kvar HBO då.
Nej, jag var ju redan betalande. Så att för mig blev det ju ingenting, tror jag.
Okay.
Vilket är lite märkligt. Men där har vi gnällt om förut att det, det är ju väldigt många företag som funkar så, att
man straffar,
det är
så här, man straffar
du som är befintlig kund har varit det i flera år. Nej, alltså du får ju inget billigt 3 månader. Nej. Det gör vi bara till nykunder. Jaha, det är märkligt, det är lite tvärtom världen här.
Det är företag ganska bra på det där.
Är väldigt bra. Jag vet inte om det här, men som jag har fattat det så gäller det alla deras då abonnemang. Och de har precis som alla andra 3 stycken. En billig med reklam, en liksom standard och sen premium. Där jag antar att man får såna här nymodigheter som 4K, om det nu är någonting man kan titta i, det vet jag inte. Och lite fler, liksom man kan ha lite fler apparater igång precis, samtidigt. Och lite sånt. Det måste jag också, för övrigt, jag tydligen, det här är också, Disney har ju tydligen gjort om sina avtal. Ja, de har tydligen vid något tillfälle bumpat upp mig till premium. Det har de förmodligen informerat mig om, men inte liksom berättat det. Och så har de helt plötsligt börjat ha betalt årsvis också. Så det kommer en jävla dragning här nu i oktober. Så bara,
åh, fy fan.
1200 spänn. Bara, så nu har du Disney Plus till ett år. Jag bara, det här har inte jag bett om. Men det tåget har lite gått nu.
Okay.
Så att jag står upp skiten. Så nu har jag det ett år och sen kommer jag nog aldrig mer skaffa Disney, tror jag. Efter den jävla bajsmackan. jag ska se här. Premiumabonnemanget då, det dyraste, kostar 149 spänn nu.
Fan.
Ja, men vilket betyder då att man signar upp nu, så får man det för 74 kronor i månaden om det är halva priset.
Det är ju
ganska okej peng. Vi får väl se om det, hur länge det där håller.
Precis.
Men jag vet inte, HBO har väl inte backat från sitt än, va? Jag har inte hört någonting om det. Det var ju massa konspirationsteorier. Alltså
de bytte ju tjänst igen, så jag vet inte om det är Max där, så jag har ingen aning.
Nej, eftersom jag inte hade dealen, så har ju inte, de har ju inte brytt sig om att informera mig om en deal jag inte har.
Nej, jag hade ju redan sagt upp mitt HBO Max innan de bytte till Max. Mm. Så att jag vet inte heller alls vad som händer.
Mer Sky Showtime. De släppte en trailer också för en ny serie. Som heter Landman. Det här är alltså, det är otroligt generisk. Men det stora med den här är väl att det här är alltså skapat av personerna bakom Yellowstone, som har varit en jättehit. Mm. Jag har inte sett Yellowstone inte själv. Det finns ingenting som lockar med den. Nej. Med någon typ av moderna cowboys som bara är
modern Dallas.
Ja, som bara är, men det är väl lite så här hårdare. De är så här tuffa, hårda män som jobbar med boskap, och klommer du på min mark då skjuter jag. Ja, alltså det känns lite sånt.
Jag
har
jättedålig koll.
Det är min bild av
Kevin, jag vet att Kevin Costner var med.
Ja, nej, men.
Och att det kändes bara så här, det här känns extremt amerikanskt.
Det är lite det, och det, ja, det är lite så här, det vidriga amerikanska, den här liksom romantiseringen av det här liksom fria cowboysalivet som ju liksom inte alls borde funka i normal värld. Och möjligtvis förutom då ute liksom i den djupaste amerikanska södern. Ja. Jag vet inte var det här utspelar någonstans. Så jag har inte sett av den. Ja,
fast det är väl i norra.
Det är väl också en nationalpark. Ja, jag tror sant, kanske att någon skulle ha lite åsikter av om du släpper ut liksom ditt boskap på bete där.
Jo, det är,
men nu är inte jag någon expert på liksom hur liksom naturskyddsområden fungerar, men jag antar att det skulle vara ett problem. Det finns väl dessutom varg där.
Det så
att
var ju en Paramount Plus-serie, fan.
Precis, de alltså, ju, det, är väl, det är ju deras absolut största succé. Så du följer de upp det då med den här Landman. Den ska ha premiär då 20 november. Det verkar
det
vara liksom...
det var ranchen hade gräns mot Yellowstone. Aha, okay. National Park, det är därför.
Okej. Okay. Den här Landman då verkar vara lite i samma liksom, det är cowboysar igen och det verkar vara stenhårt då, och lite sådär. Med mycket kända namn, Billy Bob Thornton, Demi Moore och John Hamm i huvudrollerna. Okay. Vilket ju är väldigt tunga namn. Mycket tungare än Kevin Costner.
Ja, herregud ja.
Sådär. I alla fall numera.
Ja, Billy Bob är väl lite på dekis kanske, men
alltså, han dyker ju upp,
han dyker upp lite då och då, ja, precis, men han är
kan vara fruktansvärt oskön.
Det kan han vara.
Ja, jag alltså, har bara fått en bild av alltså privat,
den här jävla
oskön.
Den här jävla intervjun han har med sitt band på en radiokanal.
Just det, och han blir sned efter en sekund
för, för att de ställer en fråga om hans.
Nej, det är inte ens det. Han har fått blivit lovat att de inte ska ställa frågor om skådespelarkarriären, och då när han drar det, när hans programledaren drar på han bara och sätter i kontext att så här, alltså Billy Bob Thornton på trummor.
Just det.
Just så att folk ska förstå att så här, ah, just det, han har ju också en stor samma, Hollywood
det är samma Billy Bob Thornton.
Det är det enda han säger, och då blir han så här,
han är så jävla gällig alltså.
Det är tidigt på jag vet inte, det är bara så här oskönt beteende. Men han kanske är jättetrevlig, jag har inte träffat honom.
Ingen aning.
Två avsnitt får man direkt så där när den har premiär 20 november, och sen är det sån här veckovis release på den där. Men det känns som att Yellowstone-folket lär väl kolla in den där.
Säkerligen. Det låter inte jätteintressant.
Verkligen inte. Squid Game är ju en grej. Det kommer ju en säsong två här snart på Netflix. Det har redan kommit ett liksom inom kaninöron riktigt Squid Game.
Ja,
där man liksom försökte någonstans återskapa då de här testen i tv-serien, fast med lite mindre dödlig utgång. Ja. Vilket ju var tråkigt.
Vilket var tråkigt.
Ja, jag tycker att de borde ha gått full ut där.
All in,
etiskt tveksamt kanske, men det hade säkert gått och spelat in i någon jävla land som inte hade tyckt att det där var så jävla noga. Då hade jag tittat i alla fall, kan jag säga. Nu verkar det som att Netflix har planer på att göra då, och det här är ju så jävla fantasilöst och tråkigt, men en amerikansk version då utav Squid Game-serien. Så exakt samma grej, fast
men det har ju varit de ska prata engelska. De har ju, jag menar, de har ju massa såna här framgångsrika serier där de har gjort Casa de Papel, tror jag, gjorts på tre språk.
Alltså har de,
de gjorde liksom en koreansk version, de gjorde
den och tycker den är jättebra.
Ja, men de har
gjort spanska från början.
Precis, spanska från början. Men de har gjort det där med flera, där de har liksom bara tagit konceptet och så bara precis som Amazon gör med alla sina studioprogram nu.
Är det här en grej med att i många andra länder så blir det liksom konstigt när det är ett annat språk, för att man måste dubba.
Precis.
Amerikaner klarar inte av att läsa textremsor på koreanska.
Jänkarna läser inte text. Spanjorer, fransmän, tyskar, de kollar ju bara på dubbat. Så att de tittar ju liksom
Jag vet inte.
Så en lokal version är ju rimligt liksom.
Ja, det här är ju ett projekt som gärna får brinna i helvetet och läggas ner efter en säsong. Men David Fincher i alla fall verkar vara på något vis liksom ansvarig för den här satsningen, vilket också känns otroligt märkligt. Kan inte han
paycheck, tror jag.
Han måste väl, han har väl någon deal med Netflix, tror jag.
Ja, och nu hörde jag också något om att det är eventuellt snack om att dra igång Mindhunters igen.
Jag är på.
Ja.
Men jag vet inte, vad gör alla skådespelarna just
nu? Det är ju ingen som typ är med i någonting som är liksom en långgående grej, vad jag vet.
Nej, det är
det vore ju inte omöjligt.
Absolut. Liksom. Om man måste göra den här skiten, David. Ja. Jag förstår dig. Precis. Om du måste göra det här,
en för dem, en för han.
Precis, för att sen kunna göra Mindhunter. Kör. Jag kommer fan till och med titta då om det är så. Du kan ju skicka ett mejl eller blinka nästa gång du är i TV, så bara förstår jag. Vi får se. Det ska dras igång en produktion på detta i alla fall under nästa år, så att det lär ju bli, lär ju bli verklighet. Squid Game America ska du tydligen heta.
Men är det här då, alltså, det här är då alltså en remake på serien och
precis,
inte det här.
Det är inte lekprogrammet.
Inte game show.
Nej, nej. Det är liksom serien fast bara vi flyttade till USA istället. Men, vilket också, det känns som att det är en grej som skulle kunna hända i USA det där, på något märkligt sätt.
Ja, men någon sån här biljonärsö utanför Puerto Ricos kust eller något.
Ja, men precis, där någon har liksom någon galen.
Ja, precis.
Det är ju så bara, fast.
Ja, ja. Precis.
26 november i alla fall så har Squid Game då originalet säsong 2 premiär på Netflix. Så det är lite drygt en månad.
Ja. Så tar världen med storm igen.
Det tror jag nog kanske.
Ja.
Men sen är det väl svårt och leva upp till hypen möjligen kanske.
Ja, jag tänker också det.
Det är få serier som det är ju lite så här, alltså det är ju också en serie, den har ju ett problem. Det blir lite Prison Break problemet.
Mm.
Att så här, nu har vi varit med i den här gameshowen en gång. Vi kan inte bara göra det igen för det blir inte riktigt lika intressant. Det enda som blir då är att man möjligtvis kan uppa liksom de här tävlingarna.
Fast vi måste ju samtidigt fortsätta på med han, vad heter han som överlevde? Spoilers här. Och den här polisen som var undercover, han lever väl fortfarande?
Det tror jag nog att han gör.
Ja, jag tänker, de måste väl vara något så här, fortsätta att de ska exposa det här. Så det borde ju inte bli gameshowen en gång.
Nej, det är det jag tänker. Vad är det folk förväntar sig lite här, tänker jag. Det kommer ju aldrig bli, om man förväntar sig det, absolut, det är ju rimligt, men det kommer ju aldrig bli lika bra som sagt. Det blir bara en, liksom en blekare kopia eller en bara uppvriden version som ju bara känns larvigare. Det blir det här liksom Fast and the Furious-problemet. Så här. Har man hoppat över en liksom brinnande elefant, då, vad gör man nästa gång? Mm. Det blir bara galdare och galnare.
Hunger Games, samma problem egentligen.
Ja, men ju, den hade lite samma grej. Men Prison Break är ett jättebra exempel.
Ja,
som var så här, okej, nu är de ute, nu gör vi säsong 2. Hur fan ska vi lösa det här? Folk vill ju se att de, men vi spärrar in dem i ett nytt fängelse bara någonstans.
Fast det gjorde de inte först flera säsonger. Det var ju andra säsongen var väl bara att de var på fri fot och försökte liksom undkomma lagen. Men
det, liksom, det drivs så mycket utav
konceptet.
En sak. Likt andra liksom stora serier där man kan vara hypad för en ny säsong till Game of Thrones, men man vill veta vad historien tar vid, liksom tar vägen.
Ja, den har inte lika ett sånt high concept på det sättet.
Ja, liksom. Det blir alltid ett problem. Det är så bra high concept grejer blir svårt att göra. Jag vet
för
inte.
När du har gjort klart konceptet, då är det så här, vad gör du? Då blir det ju liksom, antingen så bara gör du det en gång till eller så gör du någonting helt annat. Och då är det ju alltid risken att bli av med tittarna.
Sen vet inte jag, nu har inte jag inte gjort super efterforskningar här, men det känns kanske lite också som att alla inblandade i säsong 1 kanske inte tyckte att så här, det kanske är bra här, men Netflix tänkte nej, det här är ju en succé. Kan vi få en säsong till? Här är
förhoppningsvis blir det ju inte fler.
Nej, vi får hoppas
att det liksom avslutas i den här i sådana fall.
Lite film då, det kom en trailer för Daniel Craigs nästa film. Han verkar ju bara inte vara rädd för att göra allt möjligt konstigt här nu. Han har ju varit fantastisk som den här, vad är han, någon typ av
investigator eller PI.
Ja, precis, med skön dialekt i de här Knives
New
Out
Orleans.
Filmerna där du ska komma en trea. Jag är pepp på det. Nu är han med i en ny film som heter Queer.
Just det.
Daniel Craig och Drew Starkey spelar han mot där. Det är Luca Guadagnino som har gjort den här. Han gjorde ju bara att hans stora är väl den här Call Me By Your Name.
Ja, den var ju väldigt, väldigt omtalad. Den är jättebra. Han gjorde ju även den här remaken av Suspiria. Challengers, som jag pratade om här nyligen, är också han.
Det var med Zendaya, Zendaya och Tennis.
Precis.
Just det, som inte riktigt var det man trodde.
Precis, och Bones and All som var om kannibaler.
Ja, just det.
Med Chalamet som var med i Call Me By Your Name, som också var jättebra. Så han har ju ett väldigt bra track record på att göra bra filmer.
Här verkar vara en baserad på en bok av William Burroughs. Hans en lite lätt självbiografisk bok han släppte. Det ska då utspela sig i typ Mexiko på 40-talet, där Craigs då karaktär är amerikan. Han är där, blir förälskad i någon typ sjöman. Och sen antar jag att det blir problem.
Nej, men det kan väl vara jättebra.
Precis. Den övriga rollen, Jason Schwartzman bland annat.
Han är ju en sån här som, han är med i så jävla mycket saker, men han har så här små roller hela tiden. Han var ju med, mest inkomstbringande skådespelaren förra året.
Det är ju helt
sjukt. Det var han och Margot Robbie för mig. För båda hade varit med i så här, alltså massa filmer som det har gått jättebra för.
Förlåt, jag måste bara, jag blandar ihop honom nu med, nej men just det, det är han.
Han
ja,
är med väldigt mycket Wes Anderson-filmer.
Precis.
Han, ja, ja. Han var ju med, han hade ju en röst i Into the Spider-Verse.
Just det.
Vilket gjorde ju att bara den där drog han ju in massa pengar och liksom för det här att vara mest inkomstbringande. Hon, Margot Robbie hade Barbie. De typ var lika delad plats här för mig.
Förlåt, nu tryckte jag det här. Jag måste tvätta min dator. Min sån här touchpad är helt hemskt. Mm. Detaljer. Han är med i alla fall också. Mm. Och Leslie Manville är med också. 27 november har den här premiär i USA. Känns som att den här kommer att gå upp på svenska biografer också. Fast möjligtvis kanske inte i slutet av november, utan snarare i början av nästa år eller något. Mm. Känns ju kanske lite mer troligt. Annars hade det kanske redan varit reklam om den. Men med tanke på vem det är som har gjort den och Daniel Craig också, så ja, det är nog inte omöjligt. Netflix släppte en teaser också för sin liksom, jag vet inte om det här är deras julfilm. Jag började direkt tänka på så här. Vänta nu, inte det här en film vi redan har sett med Bruce Willis. Den heter Carry On. Taron Egerton och Jason Bateman i huvudrollerna.
Okay.
Handlar då om att då Edgerton är någon typ av liksom agent som arbetar på en flygplats på julafton och blir på något vis, jag vet inte, blackmailad eller något, där han liksom tvingar igenom något paket med lite tveksamt innehåll ombord på ett flygplan.
Mm. Mm. Det är Snakes on a Plane.
Ja, det jag tänkte, eller bara så här Die Hard.
Ja,
jag har ingen aning. 13 december har den här premiär i alla fall på Netflix. Taron Egerton, bra track record.
Ja, men
tycker alltid han
säga
är väldigt väldigt bra i sina filmer. Så det här blir Carry On i alla fall. Sen kom det ju första bilderna också på Jeremy Allen White som Bruce Springsteen.
Just det.
Sådär, om du inte har sett den. Mm, ja, nu ser ju den. Inte ni den, det är bra podd. Men ni kan säkert googla fram dem om ni inte redan har sett det. Vi fick ju, när det kom de första bilderna, det är ju som
det var rätt länge sedan.
Bob Dylan, han är ju alldeles för snygg. Det här tycker jag.
Det är, alltså han står ju lite så halvprofil. Nej,
det är sant. Men Bruce Springsteen-håret, det här, lite Springsteen. Mm. Det är också en väldigt Bruce med den här skjortan, skinnjacka och tajta
blåa jeans.
Ja, precis. Jag har ingen relation till de djupare, ska jag säga, Bob Dylan heller för den delen. Ja. Att se de här två. Sen är det en ny Predator.
Just det. Som gör kör igen.
And Trachtenberg och Predator Badland ska komma då nästa med Patrick Will Ilar Fanning bara i. Nu verkar det också kommer att komma Alien film.
Alien eller Predator?
Även den av typ parallellt jobbat på något projekt då i Predator-universumet. Det dock verkar bli, och jag tänker rätt nu de här ryktena, är att det blir typ en animerad film på något vänster. Då som Prey prequel där man erade Alien i liksom, ja det var väl Sals liksom sa.
Något sånt.
Där börjar jaga liksom där och det är väl någon ung tjej som besegrar honom. Det är väl ingen superfilmer eller Predator-filmer. Där sluta. Här animerat tre olika berättelser. Han ska då ska slåss mot typ och eventuellt typ en
sak.
Ja,
fast men det här blir bara göra det här till långfilmer. En Predator i vilken
jag har med.
Det är liksom där.
Ja. Det är särskilt dyrt heller.
Nej, men
coolt. Jag är inte gerat ska kanske. Jag är tveksam till det. Tveksam till den här Badlands och postapokalyptisk stor Predator. Jag har ingen aning, jag har inte riktigt där. Men Prey, jag tyckte den var,
det var någon postapokalyptisk.
Ja,
det kanske du gjorde.
Riktigt någon grepp om det. Jag hade inga på Prey heller. Det var kanske där. Okej, okay, den gör ju inte.
Nej, ja, men Predator-film. Utan det vi har fått sen. Det alltså, det har inte
Alien vs. Predator
är ett fruktansvärda som ett annat.
Ja, just det. Det var den
som i normala fall gör väldigt In Black.
Just.
Den var ju horribel.
Det var väl den som var.
Precis, och vi har också. Den heter Predator.
Predators först, det var en Robert som gjorde den.
Alltså
det var
Robert Rodriguez. Ja, precis. Den var ju inte heller så här. Lawrence Fishburne och
just det, det är den där när de teleporterar planet till de flesta var super
mega soldater
och så Acton som spelar är det
just det, Topher Grace.
Vad är bara en läkare när han är. Och det var ett idé för en Predator men gör det typ tusentals. Men det är inte så att han är jättebra, konstigt i alla fall.
Nej, den
film. Den Brody var i huvudrollen och han släpar på något
jättestor
bäst. Han ser att den där bara är i väg. Det är bara så här, oj 12 år. värsta skiten som har gjort.
Så Prey var ju steg upp i kvalitet tidigare.
Ja, verkligen. Oh, back to basics.
Ja, men precis.
Att det är någon liksom industriell...
Ja, också vapen och liksom ett sämre...
Jag tycker också att hennes liksom, filmen känns ganska vettig och lite så här supersmart utan hårda läxor.
Och kompetens. Börja med, liksom.
Ja, det är ju det som är hela grejen. Men... Nej, jag hade hoppat att se alltså, mer... Precis, han kunde slåss mot en pirat.
Ja, ta en vikingafilm, en samurajfilm. Liksom, en vilda väste, franska revolutionen.
Allt, liksom. Men, kolla alla...
Assassin's Creed-serien.
Ja, och Predator. Ni kan ta den.
Ja, ja.
Som sagt, det verkar då som att det här... typ av animerat. Se om det. Jag fattar inte att liksom två stycken spel. Det låter ju otroligt bökigt.
Inte dyka upp förrän november.
Ja, och det här precis. Samlingar och projekt ska tydligen komma in. Det också kanske tala för att eller någonting som jag alla liksom ganska mycket vid sidan av.
Behöver vara hands on.
Precis. Det är ganska mycket som ska producera. Det är väl precis. Han liksom bara ja, arbetet. Ja. Vi får se vad det blir för någonting. Superpepp på en inte veckan. Definitivt nu helt om sköt Beasts bara i sank. Det har väl kommit är det fem.
Det skulle bli fem. Ja.
Det har inte hänt så mycket där. Nej. Det är då Eddie Redmayne ut Scamander himself podd och fick från och think they probably have seen the last of new as far as I know. You have to speak to and J.K. Rowling. No, that's it. Så att de har ju lite floppat in de pengarna som han har, de har kostat förmodligen.
Ja, fantastiska.
Det var de verkligen
den fine. Den andra ska bedrövlig. Den tredje var den andra men fortfarande sämre.
Har ni inte sett den tredje? Det är den där dyker upp. Just precis. Det.
Nej. Beast-filmerna är att de känner om den senaste. Alltså man har inte haft det som att det har funnits en plan. Film åt gången och bara så, fem filmer. Så vi bara hittar. Vi bara, vad händer den här
gången? Gå lite på känsla.
Ja men exakt. Grindelwald är storskurken. Så dumma saker. Och så Newt kämpar mot
liksom
det.
Vi ska mot utan det. Och där, där man, man kan läsa lite däremellan. Och ändå skit.
Ja.
Så att vi satt liksom. Ja. Det har varit väldigt. Jag vet inte. Tycker också de saknade lite. Någonting, det kanske inte såg de ganska gammal när jag läste böckerna. De var ju verkligen i åldersmässig åldern liksom. Ja. Men de har i alla fall även och har väldigt det. Har de fortfarande någon känsla i alla fall av
det. Den första Fantastic Beast gjorde inte. De två andra
klarade. Det världen åtminstone. Tycker jag inte, precis som du säger. Eller i alla fall mitten, jag har inte sett den inte. Verkligen inte. Men det verkar ju också nu som att Settebell eller Universe fullt fokus nu på sin, mega tv-serie som ska, det är årsprojekt och barn med den här och det kommer trevliga ungar.
Ja, exakt. Ja, det är jag menar, kolla på ändå på. Det har ju verkligen alla vuxit ganska vettiga människor.
Det här är det du kommer att få ditt liv om det här.
Om den är den här, precis.
Räkna inte med Beasts-filmer. Nej, Red Fact överhuvudtaget. Så att det där är nog dött. En liten sista grej också. Att alla som är Wolverine, vi behöver inte vänta. Den kommer att på Disney Plus. Två veckor, 12.
Ja, okay.
Så har den där, det kom precis här innan vi satt oss. Det var väl i stort sett nyhetssvängen den här veckan. Ganska fattigt. Jag har inte letat så mycket heller. Vi ska prata lite film och spel här om en liten stund. Då så, är vi tillbaka och vi ska prata lite film. Du har som vanligt tryckt lite grejer här. Jag vet inte vad du börjar med. Jag har The Killer's Game först.
Då börjar vi där.
Det låter otroligt generiskt.
Ja,
det känns som att det har kommit till ganska många filmer med typ snarlika namn.
Det är otroligt generiskt. Det är, alltså så här, det är en fantastisk plott för en dum actionrulle. Men av någon jävla anledning så försöker man ju göra någon så här riktig film, vad ska jag säga, inom dubbelsnuttar. Dave Bautista spelar någon, han är liksom hitman. Han jobbar för
fan, jag gillar ju Dave.
Han jobbar för Ben Kingsley och liksom han är
Ben Kingsley om jag får be.
Precis, Sir Ben Kingsley. Han är liksom superduktig hitman. De döda kriminella enbart liksom, så att det är inte så här oskyldiga människor
utan han är någon liksom, jävla hitman med moral här.
Ja men lite så. Han har lite problem med så här, han får någon så här liksom blixthuvudvärk som han har väldigt mycket problem med.
Migrän helt enkelt.
Ja men det så här, kommer väldigt mycket, han blir liksom lite disorienterad och sen
jättedåligt när man har det jobbet.
Ja men precis. Och sen men så går det över ganska snabbt. Han har liksom, filmen börjar med en sån här klassisk James Bond öppning, du vet, han är på ett litet mission som blir en action scen i början. Där stöter han också på en dansare utspelad utav Sofia Boutella.
Rebel och Moon då, va?
Precis, Rebel Moon ja.
Visst,
och Mummy med Tom Cruise, där var hon mumien.
Var inte hon den här vitmålade människan också i Star Trek Beyond? Visst,
precis,
var det hon va?
Det var hon också. Ja.
Men det var förvånansvärt okej film.
Ja men det är väl den typ bästa Star Trek-filmen fram till så att de börjar dödas skepp med musik.
Och det är ju för sig den filmen.
Ja, men jag menar det var väldigt bra fram tills det.
Just det är Beastie Boys som räddar universum.
Ja, exakt.
Kunde man inte tro.
Precis. Och de får en liten meet cute och de blir superkära. Filmen spenderar liksom 45 minuter på deras kärleksförhållande i princip.
Mm-hmm.
Och det här får ju också honom, han vill ju liksom gifta sig med henne och ja, men, och sluta vara assassin.
Okej.
Okay. Ja. Så han går till Ben Kingsley och säger upp sig och bara så här, ja men kan jag få ett clean break? Och Ben Kingsley bara, jag har inga problem. Strax därefter,
You do you.
Ja. Kort därefter så får han reda på att han
har cancer.
Nej, han har Creutzfeldt-Jakob. Alltså okay. Galna ko-sjukan. Precis, du kommer liksom du är ganska långt gången. De här huvudvärken är relaterade till det.
Du håller på att bli en ko.
Ja, men exakt. Du kommer liksom sitta och dregla i ett hörn.
Okay.
Inom ett år i princip.
Inget roligt.
Nej. Så han bara, aha. Då går han tillbaka till Ben Kingsley och bara, du, jag vill beställa en hit på mig själv. Och Ben Kingsley bara, nej, jag kommer fan aldrig beordra någon att döda dig. Så han bara, okej.
Det är någon typ av så här superavancerat självmord.
Ja,
här.
Men precis. För att han har en livs... om han gör självmord så betalas det inte ut någon livsförsäkring.
Aha, till då till Sofia Botella.
Ja. Så han går och efter att Ben Kingsley
nonsensplott verkligen.
Ja. Så eftersom Ben Kingsley vägrar
göra det. Kan inte bara hon skjuta honom?
Ta det lugnt.
Ja, förlåt.
Ja, men du får inte heller om du mördar någon får du inte försäkringspengar med heller. Så han går istället till liksom rivaliserande assassin-gänget.
Det finns en film till.
Precis, och där är ju ledaren där är ju spelad utav hon som är med i Guardians-filmerna som är Nebula. Nej, inte Nebula, som är Mantis. Vad är hon heter?
Tom Clementiff.
Tom Clementiff, ja. Och hon och Dave Bautista har ju någon liten rivalitet för han dödade hennes farsa.
Aha, ja.
Så han beställer en hit av henne. Bara, hej, $1,000,000 klockan 12 i natt. Kör ut en assassin. Men jag vill ha ett fram till klockan 12 i natt på mig.
Aha.
5:00 ringer läkaren och bara, shit, det har varit ett misstag i labbet. Blodproverna har blivit fel. Så du är frisk.
Okej, okay, jag fattar.
Och Pom Clementiff har ju anlitat liksom vartenda assassin i världen för att jaga honom. Skitdum men kul plott.
Ja, det, liksom det är ju transaction.
Ja, ja, transaction. Men filmen spenderar alldeles för mycket tid på en sjukt lökig och ointressant kärlekshistoria mellan de hade kunnat avklara på 10 minuter. De har varit lika övertygande. Det är inte som att de blir mer övertygande om de här 40 minuterna.
Bara städa undan det här så att vi kan...
För det är så jävla lökigt. Det är så fruktansvärt lökigt, deras liksom kärlekshistoria. Alla scener med dem är bara så här. De har typ ingen kemi och det är bara... Nej. Replikerna de säger till varandra är horribla. Bara,
vem har gjort det här egentligen?
J.J. Perry.
Han, ja.
Ja. Det är några, absolut, det är några schyssta actionscener, några riktigt schyssta kills han gör på folk. Men sen är det också så här, man har ju tagit ifrån tårna med alla de här assassinsarna som ska komma. De är liksom, ska ju vara så extremt färgstarka och unika vartenda en. Vi har liksom, men det slutar ändå, det är så här, vi har två tjejer som typ, de jobbar som strippor och alltid tar livet av folk när de med så här knivar och skit. Vi har något koreanskt gäng som verkar vara en liten familj som är ett assassin-gäng. Vi har någon flamenco-dansande spanjor som alltså är liksom den ena assassinen.
Det är ju liksom hela casten i typ Street Fighter som dyker upp ungefär. Alltså det blir ju de här, det blir ju väldigt det blir väldigt liksom generiskt och lite fördomsfullt kanske om de här så här.
Ja, men och det är också den här så här, man det bara känner man att man verkligen tagit ifrån tårna för att göra så här roliga karaktärer, men det slutar ändå med att alla typ blir samma sak. För de dödar folk med knivar på sina fötter och gör moves medan och sparkar och skär upp halsar, så det är så här. Ja, vi har också två skottar. De är bara de är mer bara så här korkade och super. Och dricker whisky typ.
Är det han den här Drew McIntyre som spelar en av dem, gissar jag? Han är ju någon wrestler av något slag, vet jag.
Det låter rimligt. Han är stor med
skådespelartalangen. Stor som ett hus. Ja, men då wrestler brukar vara ganska ändå okej.
Och sen har vi två så här liksom från någon öststatsland som
oklart.
Precis, som de dödar med motorcyklar. De är två stycken tvillingar som åker omkring och gör sina mord med motorcyklar.
Det här är ju en typ, den här filmen har ju gjorts förut.
Ja, eller varianter av den. Liksom alla ingredienserna har funnits med i actionfilmer förut. Det är inte jättebra. Det är som sagt, han har några sköna takedowns och det är några enstaka underhållande fighter. Men du kan ju hoppa in Du kan börja se från en timme in.
Okay.
Och filmen kommer inte vara svår att hänga med i.
Nej.
Jag är... Terry Crews är med också.
Ah, okej, okay, vad roligt.
Jag är också en assassin som ska ta livet av honom.
Okay, Scott Adkins såg jag här också. Han är väl en sån här som har gjort en miljard action. Det är ju hans liksom grej. Han är bra på att sparka och slåss.
Precis, han gör såna här filmer. Expendables och...
John Wick har varit med också. Precis. Hur fick de Ben Kingsley att ställa upp i det här, undrar jag. Men han verkar inte ha någon...
Nej, han behövde väl pengar han också.
Pengar är kul.
Ja.
Jaha, The Killer's så, Game.
Ingen höjdare. Jag tror att den ligger på Netflix här, om jag inte minns helt fel.
Pass, men det kan säkert stämma. Finns på Apple TV Plus annars. Och säkert och VOD-tjänster och hyr om inte annat. Jag har inte sett den på. De brukar ju vilja att man tittar på sånt här. Men ja, jag har ingen aning. The Killer's Game. Ingen sälj, gissar jag.
Nej.
The Wild Robot då. Den här är ju ändå varit lite pepp på. Den här verkar bli mysanimerat.
Precis, regisserat av Chris Sanders, som gav oss första How to Train Your Dragon, Lilo and Stitch och första Croods-filmen.
Det är bra track record.
Ja, precis. Det här handlar om alltså, vi börjar ju med att liksom en låda sköljs upp på land. Och i den här lådan ligger den här roboten. Och man fattar att men den här ramlat av någon fraktskepp eller någonting liksom. Vi får inte riktigt veta var den kommer ifrån. Den bara landar liksom, flyter upp på den här ön. Och roboten vaknar till liv och den börjar genast leta efter liksom någon att ge den order. Men det är bara djur på den här jävla ön. Och den kan ju inte kommunicera med djur. Och djur kan inte kommunicera med den. Men den har gett sig fan på att den ska hitta en uppgift liksom. Så den sätter sig på ön och bara börjar analysera djurljud tills den kan kommunicera med djur.
Tills den kan prata djur.
Tills den kan prata djur.
Okay.
Och så lyckas den få en task att ta hand om en liten gåsunge.
Aha.
Och den blir liksom den här gåsungens mamma.
Men för att gåsungen har ingen mamma, eller vadå?
Det sker en liten olycka där roboten råkar liksom ta livet av mamman och alla andra äggen förutom ett.
Oh no!
Och det är liksom också the runt of the litter. Så det är den här som kanske inte skulle ha överlevt om...
Om inte en stor klump robot hade dykt upp.
Precis.
Jag fattar.
Och det är så här, det här är typ i början på sommaren. Och de här fåglarna är ju bara här över sommaren. För de drar sig när vintern kommer. Så fram tills dess måste den lära sig simma och flyga.
Ja, okej.
Och det är liksom robotens mission.
Aha.
Ja, och till hjälp har den en räv där Pedro Pascal har rösten.
Käkar inte rävar?
Fåglar. Ja, precis. Men den här räven är inte så populär. Han har liksom inga kompisar på ön. Så han blir lite kompis med den här roboten. Den
vegetarianräven.
Ja, och den har ju koll på... Den är inte vegetarian, den äter ju gåsar. Så den vet ju hur de fungerar. Så han kan ju hjälpa till. Det är Lupita Nyong'o som har rösten till roboten. Vi har Bill Nighy i en roll. Vi har Matt Berry som är med i What We Do in the Shadows i en roll. Ving Rhames.
Oj.
Gör Mark Hamill och Catherine O'Hara är väl de liksom stora namnen. Stephanie Chu också. Hon var ju med i Everything Everywhere All at Once,
just det.
Precis. Den är fruktansvärt bra den här. Jag gillade den superduper mycket. Supermysig. Se den. Gå på bio nu. Det är värt biobesöket.
Värt ett biobesök.
Värt ett biobesök.
DreamWorks det här, vad är det inte det?
DreamWorks, ja, precis.
Så, ja.
Som nu verkar ligga under Universal eller något.
Ja, jag tror att det är Universal som äger dem mer. Inte helt ut och cyklar.
För de var väl de var ju en egen studio där.
Ja.
Men ja.
Men också har ju släppt väldigt mycket. Den här har gjort succé på bio
Shrek,
också.
De är Shrek att, är ju DreamWorks och Madagaskar-filmerna är DreamWorks. Och,
Men den har gjort succé redan den här på bio, så att det känns som att han kommer att fortsätta och få göra film, Chris Sanders.
Förhoppningsvis.
Men coolt! Ja, jag är lite pepp på den här, men jag väntar nog tills den dyker upp på någon typ av någon typ av streamingtjänst som jag betalar massa pengar för. Wolves då, den här är ju med...
Det är med Brad Pitt och George Clooney.
Precis.
De är liksom fixers.
Ja.
Vi liksom börjar i ett hotellrum där en kvinna spelad utav Amy Ryan. Man har sett hennes face i massa saker. Hon har lyckats... Eller någon, en snubbe hon har varit på det här hotellrummet med har lyckats dö. Man får liksom inte se det här hända.
Okej, okay. Det är skönt också såhär, lyckats dö. Wow, fan jag klarade det.
Men man, först och främst är man ju såhär, har hon dödat den här personen eller har det bara skett en olycka? Eller har, ja, vad är det som har hänt igen?
Okej.
Okay. Av kontext börjar vi fatta att hon är ju politiker. Det här är inte något, alltså...
Dåligt sak att bli förknippad med kanske.
Precis, ja. Och den här personen är inte heller liksom någon hon är gift med eller...
Ja. Okej. Okay.
Det hintas väl hela tiden om att det är en prostituerad liksom.
Okay.
Hon har någon vän som hon har liksom fått ett nummer av, där det är så här: om du någonsin är i trubbel, ring det här numret. Hon gör det, och George Clooney dyker upp och ska liksom, han är en fixer. Han kommer dit och bara så här: jag löser det här, det kommer se ut som att det aldrig har hänt. Han bara liksom, vilka har du pratat med, vilka vet att du är här? Är det några som liksom kommer sakna dig om du inte kommer hem? Vad hade du gjort idag om du inte liksom hade varit här?
Okay.
Och bara så här, men
för att sätta upp något typ av alibi.
Ja, men precis. Bara, och bara städa undan och liksom lösa det. Men sen också mitt i det här så dyker Brad Pitt upp.
Jaha.
Och samma jobb. Och de vet inte vem... Okej, okay, vem ringde hit dig? Och Brad Pitt bara pekar i ett hörn och så sitter en liten övervakningskamera i hotellet. Och då var... Det här är något så här supernybyggt hotell. Och ägaren till det här hotellet har satt upp kameror i alla rum.
Okay.
Och bara så här: hej, nu vet jag det här om dig. Vi kan hjälpa dig att städa upp det här.
Aha, okej.
Okay. Om yada yada yada.
Ah, precis, ja, om du, precis. Håll hake.
Det ligger i mitt intresse att ha det här bara
på dig. Du är skyldig mig en.
Ja, i princip.
Ja.
Och så då liksom kommer de fram till att okej, Brad Pitt och George Clooney måste liksom jobba tillsammans. För
hur löser det här?
För att Brad Pitt representerar ju hotellet, George Clooney representerar ju då hon, den här politiken, och ingen vill ju liksom låta den andres cleaner göra det. Så då måste de här två göra det tillsammans.
Jag ser ändå ett problem med det här, att om George Clooney ska lösa det här, måste inte han ha ihjäl den här hotellmänniskan då? Eller på något vis?
Ja, du menar, ja, jag säga, det blir ju den här, det blir ju den här. De ska ju bara städa undan det här liket. Och sen såklart när de ska dumpa liket, så visar det sig att den här personen inte är död och vaknar upp och springer därifrån.
Okay. Ja, men det här tror jag man såg i trailern.
Ja, men precis. Ja, de kanske visade så mycket.
Ja.
Och så behöver de jaga rätt på den här personen och ja.
Så det är det här liksom paret liksom, som kanske inte egentligen
buddy cop grej, fast de
gillar
inte
varandra.
Nej, men precis.
Och så ska de,
och så ska de samarbeta och lär sig bli kompisar på vägen.
Är det här det första de har gjort sen liksom Oceans-filmerna, de
jag
två tillsammans?
Det. För Brad Pitt var väl inte med i Monument Men, eller var han det? För
det är den här de ska åka och rädda konst under andra världskriget.
Precis, där var ju massvis med...
jag känner inte igen honom att han skulle varit med där, men nej, det var också väldigt länge sedan jag såg
det.
Det
var Matt Damon.
Matt Damon, ja, Matt Toves Damon. Favorit.
Precis. Det här ska väl vara en komedi. Det känns som att det är mycket dialog som är meningen att det ska vara kul, men det är inte särskilt kul.
Aha, okay.
Det är ganska tråkigt. Det finns några enstaka ögonblick som
på pappret låter ju här ganska roligt.
Ja, alltså det är en fin idé, men det är liksom, manuset lyckas inte leverera. Det är liksom, dialogen är inte så kul. Den är inte så witty och klyftig som den gärna tycker att den är.
Aha, okay.
Och så som all dialogen liksom levereras, som att det är kul och smart. Men det är mest bara så här rätt generiskt. Och inte särskilt intressant alls.
Det är ändå John Watts ju. Han gjorde ju alla Spider-Man-filmerna.
Exakt.
Jag vet inte om han
de
ska göra den.
Ja, precis.
Alltså precis. Homecoming, Far From Home och No Way Home. Jag antar att han ska göra den här fjärde också då, som ju är på gång nu, som vi vet om. Gissa i alla fall.
Ja, den som inte riktigt är spikad ännu om Holland ska vara med i, va?
Nej, men han hade ju själv avslöjat.
Jaha, okay,
det var förra veckan. Han var ju med hos någon av de här talkshow-världarna och hade väl fått lov då att avslöja att jo, det blir en fyra, jag är med, den ska börja spelas in, eller vad det nu, jag kommer inte ihåg exakt detaljer, men jo, det blir en fjärde med honom innan han blir för gammal.
Ja.
Då kan han tekniskt sett redan är, vad var han, 28 eller någonting sånt där?
Ja, precis.
Ja. Ja.
Han ser ju ut som ett barn fortfarande.
Ja, okej. Okay,
men
det här, han,
nej. Tyvärr, alltså, den här var väldigt svag. Den är absolut bättre än The Killer's Game, men inte jättemycket.
Nej, men det är också två väldigt olika filmer, kanske. Men det är ändå Apple TV Plus det här som har gjort den här. Den hade väl någon liten liksom bio... period, ja, för att den väl antagligen ska kunna vara med i Oscars race. Det kommer den förmodligen inte vara, gissar jag. Men
Apple har väl varit så öppna med också att bio känns, det är lite reklam för
De ska väl dra ner till och med på biovisandet, ja, de ska, har de väl sagt, okay, också att det ska bli. Men i takt med också att de drar ner på produktionskostnaderna på sina filmer.
Okej, okay, men ja, nej, tyvärr, det här var ingen höjdare. Det är liksom massa roliga idéer, men det är liksom ingenting riktigt flyger eller är särskilt kul. Det är inte så mycket action, så att det inte, man har inte ens det att liksom så här bra actionscener att ta i.
Nej.
Nej.
Det är väl en ny take på buddy cop-genren, eller buddy cop-genren som inte riktigt flyger. Jag vet inte, George Clooney och Brad Pitt har ju varit med och liksom producerat den här själva. Det är kanske är det som är problemet.
Ja, men jag tänker så här, både, alltså George Clooney är väldigt, han har ju bevisat att han är en väldigt kompetent regissör. Han har ju regisserat massa filmer som har varit jättebra. Så jag menar, han kan ju ändå.
Ja, de har ju väldigt rolig kemi emellan sig i Oceans-filmerna.
Det är inget fel på. Alltså, de två, de är ju duktiga skådespelare, de har kemi. Det är att manuset inte riktigt lyckas leverera någonting intressant här. Det ser bra ut, de är duktiga skådespelare, men de har inte så mycket roligt att göra. Det bara faller väldigt platt alltihopa och är inte så jävla intressant liksom.
Okej, fan, den här hade jag på min, den finns nämligen nu på Apple TV Plus och den finns på vårdtjänsten, men man kan se den om man är prenumerant.
Exakt.
Men då skippar jag det då.
Jag se The Wild Robot istället.
Jag har inte så mycket på min årsbästa lista där, men jag har sett lite film i vanlig ordning. Och mycket grejer som jag hade hoppats på har ju sen någon sågat. Och då är jag så här, varför ska jag kasta bort massa
men
tid
du,
på att
det
titta
kanske
på
något
den?
Kanske du gillar
kanske,
jättemycket.
Kanske, jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad jag gillar riktigt heller. Men ingen Säl till Wolves alltså.
Ingen
Säl
till Wolves.
Den hade man ju ändå lite förhoppningar på när trailern kom.
Nej, tyvärr alltså.
All right. Jag har ju fastnat i ett spel här i veckan. Svenskutvecklat. Från en studio i Linköping, tror jag att de sitter. Jag tror att det är Linköping och inte Linköping utan Linköping.
Var ligger den här spelskolan?
Skövde. Det är ju mitt på Skaraborgs slätta. Det här är inte så långt därifrån. Ska jag säga. Jag vet inte om de här möjligtvis har gått här. Det kanske ska jag låta vara osagt. Men det är lite liten indie-studio baserad i Linköping. Mest känd för att, jag vet inte, Tobias Forge kommer väl därifrån. De ska väl spela där nu i nästa år, tror jag, på hemmaplan.
Just det.
Ghost då, för de som inte har koll på musik. Det, är väl
det
bara
var jättekonstiga, det var två jättekonstiga platser.
Linköping och Sandviken. Ja, men jag antar att Linköping då är hemmaplan och det där väl hända något speciellt där, gissar jag. Jag bara gissar, utan att veta något. Men
ny påve eller vad det nu blir den här gången.
Det känns som att det är. Det har ju sagt att det ska bli en ny. Det har hintat som en ny skiva nästa år i alla fall.
Och att det brukar de alltid byta.
Ja, och pensionera den här. Nu är han ju någon jävla italiensk playboy eller vad fan han har varit nu. De har ju släppt påve-grejen här.
Ja, precis, men han har ju varit italiensk hela tiden.
Just det. Han har precis kvar i rätt land i alla fall. Kanske vatikansk playboy.
Vatikansk playboy.
Ja, om det nu är någonting. Pugstorm heter studion och det här är mig veteligen deras första spel. Det är möjligt för att de har släppt någonting lite så här väldigt indie grej innan. Det ska jag låta vara osagt, men
Pugstorm, det är ett bra namn.
Pugstorm.
Ja, men Pugstorm. Pugstorm. Pug,
ja, jag antar det. Det är liksom, det är som Sharknado fast det är inte riktigt lika farligt.
Ja.
Komma så hundar som man vill gulla med.
Exakt.
Är de som har svårt att andas?
Ja, precis.
Kanske det är bra då om de är i tornadon. Ja. Så mycket luft. Pugstorm. Och spelet heter Core Keeper.
Ja, okej. Okay. De har ju något Radical Rabbit.
Ja, det är kanske är deras första ram. Ja. Och det här är deras andra spel. Det
precis
här
som kom 2020.
Jag har haft det här lite under uppsikt. Det här kom i Early Access på Steam redan 2022.
Okay.
Men här nu i slutet av sommaren, augusti tror jag att det var, jag missade helt det, så kom liksom deras fulla 1.0-release. Vilket väl också säger att man väl planerar då att också liksom utveckla nytt content till spelet allt efter resans gång. Nu har det här jävla succé, så jag antar att det kommer att komma nya grejer, att man fortfarande jobbar liksom på uppdateringen av spelet. Det kanske kommer någon sån här 1.1 och sen kommer en ny stor, då heter den, ja, då kanske den heter 1.1. Så är det massa 1.01 när man gör små saker. Men det här är liksom i alla fall en riktigt stor release och det finns väldigt mycket att göra i spelet. Det är ganska uppenbart att de här grabbarna på den här studion har spelat väldigt mycket Minecraft, Terraria och liksom typ Stardew Valley. Det känns som att det är ett spel som liksom kombinerar alla de tre spelen i ett. Enkelt förklarat så är det väl liksom ett Terraria fast i ett liksom isometriskt
retro, isometrisk 2D
ja, pixelvärld istället. Så Terraria är ju det här spelet som liksom är, det är liksom sidskrollande. Man spånar in i en värld där man liksom egentligen bara ska sätta igång och utforska. Man gräver sig neråt eller bygger sig uppåt för att försöka hitta olika saker, och ju längre ut på kartan man kommer hittar man liksom nya liksom biomer, alltså nya liksom delar av kartan som har nya monster och nya grejer som du kan samla på dig, släppa med dig hem till din bas och sen bygga ny skit så att du kan liksom ta dig ännu längre ut på kartan. Mm. Så att i Core Keeper då, så det är väl egentligen inte mycket till story, men man liksom sugs in då och hamnar i någon typ av grottsystem framför fyra ganska skumma statyer. Och spelet berättar egentligen inte så mycket för dig i början. Jag hade väldigt sådär, det var mycket, det är mycket liksom trial and error. Mm. Men har man spelat spelen jag nämnt tidigare, så förstår man åtminstone att såhär, det går oftast ut på att såhär, samla på dig resurser i det här första området, börja bygga saker och uppgradera din karaktär, hitta någon typ av boss, och när du har besegrat den bossen så låser du förmodligen upp liksom nytt eller liksom nytt content. Mm. Och det är lite samma, det är liksom så eller Terraria funkar. Jag ska låta säga osagt med Minecraft, jag har inte spelat det så mycket, men Terraria följer liksom exakt den här. Mm. Och det är exakt samma sak här. Du hittar en boss, dödar den, den låser upp någonting nytt så att du kan ta dig längre ut i grottsystemet, hitta nya resurser, ta tillbaka dem, bygga ut din bas, börja jaga nästa boss. Och det är egentligen gameplay liksom loopen. Och man gör väl egentligen allting som både Minecraft, Terraria och Stardew Valley gör bra, gör man liksom väldigt bra i det här spelet också. Och ja, mitt största problem är liksom just Terraria, som jag har spelat en hel del, är just att det liksom är liksom ett 2D-sidskrollande liksom perspektiv. Det blir, tycker jag, en smula så här begränsande. Det problemet har man inte riktigt här då, när man placerar liksom i en liksom 3D-värld med en isometrisk isometrisk vy. Sen är väl kanske, alltså, game looping blir liksom aldrig riktigt tråkig här om man gillar den här typen av spel. Mycket går ut på att man ganska tidigt måste identifiera så här saker som, det här kommer jag behöva mycket av. Okej, okay, hur bygger jag någonting så att jag på ett effektivt sätt har det här liksom nära till hands? Sen tidig grej som är så här, trä, det blir ett så här problem. Då behöver man komma på något smart sätt hur man bygger liksom en farm på hemmaplan där det kontinuerligt växer träd så att jag hela tiden kan farma det trät så att det liksom aldrig tar slut.
Ja, ja, ja.
Och det är väldigt mycket sånt. Det som kanske är lite nytt, det som man gör lite annorlunda, är ju att det finns liksom ett rollspelselement i spelet också, att ens karaktär hela tiden går upp i level. Och så funkar det mig vetligen inte, vare sig Terraria eller Stardew Valley. Jag tror inte att det är så i Minecraft heller. Så att det finns lite så här, man har lite grundförmågor som liksom knyter an till allt man gör i spelet. Det finns liksom så här närstrid, det finns eller så här melee combat, det finns range combat, det finns mining, crafting. Det finns något running i en egen kategori. En är typ fishing såklart. Man kan också fiska i det här spelet. Cooking, för att allt liksom, när man odlar saker och fiskar upp saker och även börjar liksom sätta upp lite djurfarmer. Det finns kossor i det här grottsystemet. Ingen aning om hur det har funkat eller hur de mår, men de mår fint. De kan man kombinera ihop till olika typer av maträtter som man måste äta för att man blir hungrig. Det är väl egentligen spelets enda liksom mekanik, att man titt som tätt måste käka någonting. Men maten, beroende på hur ovanliga ingredienser man kombinerar med varandra, ger en också olika liksom buffar som man behöver. Man är ganska svag i början. Det är lite den här, när du hittar liksom en ny biom med någon ny metall som du liksom behöver. Det här behöver jag x antal av för att låsa upp liksom nästa nivå. Så är man ganska liksom underlevlad. Man är inte tillräckligt stark. Så det är väldigt mycket inte slåss, utan mest försöka gräva sig runt i det här grottsystemet och hitta så mycket så att man kan precis kanske få ett nytt vapen så man faktiskt kan börja slåss mot de nya fienderna som dyker upp. Och sen allt eftersom så blir man starkare och starkare, besegrar en boss, kommer till nästa biom och liksom lite börjar om på något vänster. Och de här olika färdigheterna man har, de levlas egentligen upp i takt med att man liksom gör det som färdigheten är kopplad till. Så running är inte jättesvårt.
Den, okay, du blir bättre på det.
Du blir bättre. Ja, det du, liksom, du springer runt, då blir du bättre på det. Och det finns ett litet techträd förknippat, liksom, kopplat också till liksom, så att du kan plutta ut lite erfarenhetspoäng som ger dig olika typer av liksom permanenta
boosts
i den. Och det är förgreningar. Jag tror inte att man får tillräckligt mycket erfarenhetspoäng som man kan fylla allting, utan man måste liksom hitta en liten väg som man liksom tycker är den,
Kan man respekta
det, kan
de
man.
Här?
Det här var också någonting som spelet inte... När man besegrar den första bossen så får man ett litet föremål. Den kan man liksom trycka in i en hålighet, en av de där statyerna där man spånade. Och där, utav den då statyn, så kan man med x antal resurser köpa en liten liksom orb som berättar och typ vilket håll nästa boss finns. Så att man vet att så här, den är där någonstans. Behöver man inte springa runt och leta liksom. Problemet med det här blir ju att eftersom det är en 3D-miljö så blir ju världen så otroligt mycket större än om man jämför med Terraria, där det liksom är 2D-miljö. Så du kan bara så här, du kan bara leta åt fyra håll. Här kan du leta åt liksom, men 10 gånger fler håll.
Okej, men du kan röra dig liksom uppåt och neråt också, eller?
Nej, du kan ju röra dig liksom i alla klockans håll. Men i en 2D-miljö så kan du egentligen bara röra dig höger, vänster, upp och ner.
Förstår jag menar? Det blir väl samma här, blir det inte det?
Ja, fast det blir ju, eftersom kartan blir ju liksom blir ju större i cirkelmässigt. Så att ju längre bort du kommer från din kår, ju mera, säg att du rör dig liksom rakt ut mot klockan 3. Och ju längre ut du rör dig, ju längre väg och ju mer har du liksom som du måste leta igenom innan du kommer tillbaka till klockan 12. Förstår du vad jag menar? Så det är ju svårare att liksom leta här. Så det är en ganska bra hjälp som behövs. Sådär.
Nice.
Och man kan respecka. Det är sånt i spelet heller. Utan man besegrar den första bossen så får man också en liten grej. Placerar man den i ett, liksom, ett rum, då spånar en NPC in där. Som man då kan börja handla med. Han säljer lite skit. Jag tror att det är en grej så här. Om du spelar i en värld och så den första liksom metallen som du börjar farma med, det är typ koppar. Det är så här klassiskt. Du går från koppar till tenn till typ stål. Och som utåt liksom blir det så här hittepå. Jag vet inte, jag antar att det blir någon hittepå skit sen. Då säljer han också koppar. Så att om den skulle ta slut i världen så kan du alltid, köpa det av honom lite. För liksom pengar. Jag antar att det är en sån liksom
en safety mechanism.
Ja, också för att så här, koppar blir ju, du behöver inte mer. Du kan inte, men du finns massa liksom swag som du kan bygga för att pimpa din bas som du behöver koppar till. Och istället då för att behöva springa ut och leta så kan du bara köpa det av honom. För det hjälper inte längre. Men du kan använda, det är en ganska smart lösning. Och man kan också sälja saker till honom. Och för de pengarna kan man också resetta sina skillträd ifall man vill göra om dem. Och det krävs egentligen bara att göra det. Så att så här, craftingträdet går upp i när du craftar. Cooking går upp i när du lagar mat. Och det är egentligen inte, det finns egentligen inget så här minigame här. Det är så här, du kombinerar två olika ätbara saker. Det står vad som är ätbart. Och kombinerar du dem så får du ut någon typ av maträtt. Tricket här är att så här, försöka hitta alla olika kombinationer. Så att,
men är det alltid bara två eller kan det man
alltid,
kombinera?
Nej, det är alltid bara två saker. Och varje sak är, man får liksom en liten receptbok som man börjar levla upp, så man kan se hur mycket, alltså så här, den här kan jag kombinera med så här många saker för det som får plats på den här sidan. Men själva råvaran som du använder i grunden, den avslöjar alltid liksom vilken buff du kommer att få. Alltså så här, så att den här är förknippad med liksom magi. Ja, då är det det.
Men sen beroende på vad du kombinerar med så blir det olika mycket.
Liksom. Ja, kommer att vara magi, i alla fall åt det hållet. Och den här kommer att vara liksom HP och den här är... så att det finns en logik med det liksom. Men det finns väldigt mycket. Jag tror att det är liksom, måste vara över 100 olika recept man kan kombinera ihop med liksom blommor och... alltså finns det liksom fishing, farming och sen liksom mer... vänta, man har på med nötkreatur liksom. Allt de här producerar ju olika typer av matsaker. Och buffarna är ganska liksom viktiga för spelet. Jag har också letat mig långt ut i kartan. Där stöter jag på någon typ av så här mur som jag inte kan komma igenom. Så att jag antar att jag behöver besöka någon boss för att liksom kunna ta mig förbi den. Så att mycket saker...
Få bomber.
Ja, eller kanske det. Vissa saker är ju liksom avstängt för att man måste låsa upp någonting. Eller besegra någonting.
Klassiska Zelda liksom, mekaniken.
Ja, men lite den, fast på ett litet nytt sätt. Du kan få ta det överallt. Liksom. Och sen i slutändan så börjar man också låsa upp saker som man kan börja liksom automatisera mycket av liksom olika farmarna man har. Så man inte behöver... Det blir ganska tröttsamt efter ett tag och bara så här, ja, nu är alla mina blommor växt upp här. Det måste jag krycka upp alla dem och ja, plantera nya och vattna och... Men det finns mycket så här problem man måste lösa. Det behöver liksom vatten. Har du ingen vatten? Nej, då får du hitta det och sen kan man liksom leda det en liten flod till. Man kan ju också gräva.
Ja, så
du
kan bygga en liten,
du kan bygga liksom, en flod och sen då kan man få vatten hela vägen bort till, liksom, till, sin, lilla, till sin lilla bas.
Du spelar det här solo, eller?
Precis, det finns multiplayer upp till 8 spelare.
Ja, det var så pass alltså. Ja. Co-op 8 players.
Jag tror att det är upp till 8. Ja.
Det är ju få spel som har så pass många spelare nu för tiden.
Precis. Då är det någon som får hosta en värld bara, sen kan alla liksom bara ladda in i den. Och det finns i sann Terraria-ande, eftersom det är spelet utav de här jag har spelat absolut mest, att man kan, du kan också bestämma ganska mycket över hur du vill att din värld ska se ut.
Okay.
Så här, hur mycket resurser vill du att det ska finnas? Mm. Jag brukar vrida upp det lite, för jag brukar inte så här... Det är ganska skönt när man väl hittar det, så orkar jag inte. Jag kan inte springa runt och leta i förbandelser. Terraria var när jag spelade det första gången, jag hade så här normal och bara så här, jag behöver den här grejen. Och nu har jag fan spenderat liksom 2 timmar och bara hittat så här en liten nod. Det är inte så kul liksom. Så det är bättre att så här, det är också att det egentligen gör mest är att det speedar upp spelet lite. Alltså att det går lite snabbare egentligen. Men vill man inte det, vill man ha ännu mindre och vara riktigt sadist, då kan man få det.
Kan man få det man vill? Ja,
man kan också bestämma skönt. Hur mycket så här naturliga liksom håligheter, alltså visst så du hugger igenom liksom flera pixlar liksom av jord och sen helt plötsligt så öppnas det upp någon liksom större kammare. Man kan bestyra hur många sådana det ska finnas, hur mycket vatten det ska finnas på kartan. Det går liksom att verkligen och styra det här i detaljnivå. Mm.
De vann ju en jävla massa priser.
Ja, alltså, som sagt, det har ju varit i Early Access i nästan 2 år och nu kom liksom den första fullversionen utav det, som jag tror att de kommer att fortsätta då och jobba på. Det har ju varit lite av en succé på Steam i alla fall. Jag började att spela det med handkontroll. Det finns också till både PlayStation 5, Xbox, PlayStation 4 och 5, Xbox One, Xbox X och S och det Nintendo Switch.
Ja.
Det funkar alldeles utmärkt och spela med handkontroll. Problemet med handkontroll var att jag kände att man behöver ju så här, man byter när du ska liksom börja ge dig ut och utforska och du ska ta fram din lilla mining pick liksom och börja hugga igenom, så måste, då har man en liten så här bar där man kan så här trycka sig emellan. Men på PC behöver man bara så här, jag har den på knapp på min 4, så trycker jag på 4 och så får jag den direkt. Här måste man säga klick, 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 och så bara, nu kommer en fiende, klick, 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 tillbaka till svärdet, och så bara, oh shit, så missar jag den. Jag vet inte, det kanske är en vanlig sak också, men
men det är alltid problematiken med handkontroll när
det finns snabb för mycket,
när det finns mycket olika saker att göra liksom.
Och det finns en viss typ av slumpmässighet i det här spelet också. Vilka, alltså olika fiender har väl en procent chans, så man kan så här, jag vet inte, jag spelade det första gången så bara fick jag någon så här OP så här mössa som de fiender släppte helt random så här tidigt. Den har jag inte sett röken av när jag spelat senare, så det är så här, det finns lite sånt också. Man kan
lite RNG liksom.
Ja, och vissa tror jag bossar har också så här, de har liksom en drop table. Och när du har dödat bossen en gång så kan man sen också crafta en liten en grej så man kan spåna bossen på nytt.
Okay.
Så man kan farma den om och om igen om man liksom vill, det är någon specifik så här, den här har någon liten rolig massa som jag vill ha. Så kan man liksom döda den om och om och om igen. Skitroligt spel. Jag älskar sån här. Det är så jävla liksom, det är så jävla slappt. Man bara man kan spendera bara så här timmar på bara så här pimpa sin jävla bas och hålla på. Men fan, nu har jag byggt mina farms här, men de är inte riktigt symmetriska med allt andra, så jag får flytta allt liksom så här ett hack liksom. Man bygger liksom vägar, lyser upp det. Det är ju ett problem här eftersom man är under marken, så det är ju väldigt mörkt. Så ibland ser man ju bara så här, jag orkar inte sätta upp en, så jag gräver bara rakt ut. Men man kan se i mörkret att så här, det kan blinka lite.
Mm-hmm.
Och då är det oftast någonting. Det kan vara vatten eller så kan det vara någon typ av metall liksom. Du kan använda.
Det är jävligt mysig grafik i alla fall.
Otroligt mysig, det passar sig väldigt. Men det är ju lite Terraria, jag kör ju liksom också den här pixelgrafiken.
Men det är Super Nintendo-grafiken, fast lite upphottad version av
det. Ja, det är liksom sån här modern pixelgrafik.
Precis.
Det går ju att göra väldigt mycket mer med pixelgrafik idag än vad man kunde då.
Precis.
Det är väl så här, man spelar liksom Zelda nu, får plats liksom på
ja,
kan spela på mobilen typ. Ja. Det var det fetaste man hade sett någonsin. Mm. Utan tvekan ett säl på det här. Har man spelat Terraria, gillar det. Till och med gillar man Minecraft, så tror jag att man kan gilla det här också. Även om Minecraft kanske är lite annorlunda eftersom just att det är första person. Men framförallt om man gillade Stardew Valley. Man slipper också den här. Jag gillar också Stardew Valley. Jag gillar också även de här My Time At... Det har väl kommit ett Portia och ett Sandrock som är det tredje persons liksom, Minecraft. Men de har någon mekanik där det är liksom, man har någon typ stamina. Och okay, så tar man slut, då tar liksom dagen slut. Då måste jag gå och lägga mig och sova.
Och jag bara, det skiter
de
i här.
Det är en sån jävla bökig mekanik. Ja. Här är det bara så här. Nej, nej, fan, det är bara att köra.
Det är som Diablo. Det är bara never ending.
Det är bara never ending. Du kan bara, fan, vill du spendera 4 timmar med att hacka jord? Do go it. For it.
Ja,
det är liksom, det är en trevligare gameplay loop än det här liksom väntandet.
Ja.
Nu förstår jag att framförallt både My Time At .spelen, Sandrock och Portia och Stardew Valley har ju en, det finns en storydriven del i det, där man ju också någonstans ska bygga liksom relationer med övriga invånare i de här liksom byarna som man, som man verkar i. Ja, och då behöver man någonting för att liksom kunna flytta spelet. Alltså en grej, My Time at Portia är mycket att så här, någon i stan har beställt den här grejen.
Ja, det tar 3 dagar innan den kommer.
Så här, du har 7 dagar på dig och, så här, innan det här kontraktet går ut. Alltså det mekaniken är ju uppbyggt.
Den mekaniken går ju att lösa på, det går ju att ha en timer, en in-game timer för
så
det.
Så skulle man säkert göra. Och det stör mig i den typen av spel. Det är så här, nu håller jag på med det här, då vill jag inte så här, nej, nu måste jag tillbaka och liksom gå och lägga mig i min säng och gå upp och sen springa tillbaka och fortsätta. Det är irriterande. Det slipper man här, så det är väldigt, väldigt påminner otroligt mycket. Det är som ett lite roligare Terraria, vågar jag säga det. Även om Terraria såklart med hur länge det har funnits och contentet de har i det nu är ju hur mycket som helst. Men det är, jag tycker att det är roligare att bygga en bas i en 3D-miljö än i en 2D-miljö. Även om det var väldigt roligt i Terraria också.
Ja,
om du förstår skillnaden. Utan tvekan en säl. Om någon från Pugstorm lyssnar på den här podden, så får ni gärna höra av er. Kan ni få komma hit och prata om det här?
Ja.
Det skulle vara roligt. Skaffa
på rea nu också.
Ja, men precis.
25% dock, men ja, du får det för 15 euro.
Ja, jag tror att jag köpte det här nu för
20 euro i normala fall.
Just det, precis. Även för 20 euro, alltså lite drygt. Ja, det är väl 220 spänn eller vad fan det blir, 230. Ja, utan tvekan värt. Du har ju liksom timmar av underhållning. Jag har ingen aning om hur det funkar om man skulle spela det multiplayer. Jag skulle vilja testa det. Om alla spånar på samma plats eller om man spånar på olika ställen.
Alltså videoserna här som spelar på Steam, så verkar man, de verkar i alla fall alltid springa omkring tillsammans. Sen vet man ju inte om det är så det blir.
Men jag undrar, jag antar att, nu gissar jag lite här, men jag antar
att det måste scala på något sätt också, så att saker och ting, bossar måste bli svårare.
Jag gissar det, men så, jag tänker på hur Vampire Survivors funkar. Det är också svenskutvecklade det här liksom,
V-Rising.
Ja, V-Rising, precis. Vampire Survivors var det här, Bullet, också väldigt roligt. Men V-Rising, där var ju någon, alltså om man inte spelade på de liksom öppna typ PVP-servrarna som de som gör det hade hand om, så kunde man ju använda liksom, det är ju bara din dator i servern.
Men du hostar liksom.
Jag hostar den. Men då blir ju problemet att så här, om jag inte spelar, är online, så kan ingen annan spela den världen. Jag antar att det funkar likadant här.
Så kan det vara.
Jag skulle gissa på det i alla fall. Jag tror inte att de har någon liksom dedikerad server som är öppen för att folk ska kunna så här öppna. Det hade varit roligt om det var så. Men, så någon måste väl vara det. Ser väl till så att den personen spelar det här spelet väldigt mycket då, så att man kommer framåt.
Ja,
det är så här, man börjar spela och sen, vi kör det här igen. Nu har gått 2 veckor och så bara, absolut, det har hänt lite här i världen bara.
Ja,
här har du en atombomb. Gå ut och spräng något. Så här, ja. Nej, men kolla in Core Keeper. Jag vet inte om det finns något demo. Jag tror inte det. Men
det ser inte så ut. Det är den här, de har någon bundle där man kan få Core Keeper och Deep Rock Galactic Survivor just nu.
Ja, just det. Det har jag också tittat på. Jag tror att det är, om inte det, med sig dvärgar som lite samma grej.
Precis.
Ja.
För det här verkar vara Deep Rock Galactic. Jag vet inte. Survivor. Jag vet inte om det är någon... För Deep Rock Galactic är väl... Ja, det här ser ut att vara något liknande i och för sig.
Mm.
Fast man, det är mer skjuta. okay. Isometrisk skjuta spel.
Men jag, som sagt, som jag sa, gillar man Terraria och kanske Minecraft, då har jag svårt att se att man skulle skaffa sig det här och tycka att det här är skittråkigt, för det är bara mer av samma. Lite nya idéer som ger spelet en lite annan liksom vibe. Verkligen. Okay. Den har liksom, den ger Terraria så här Minecrafts galna liksom så här mekaniska, nästan industrialiserade liksom farming grej som inte riktigt fanns i Terraria. Den liksom implementerar man här, plus hela den här liksom rollspelsgrejen som är ganska intressant. Man får också välja en klass i början till exempel. Inte för att den gör så mycket, det är att man så här, du får lite extra points i det här, och vill man inte ha någon av dem så kan man bara börja som en helt clean bara random gubbe. Deep Rock, eller Core Keeper, ute nu. Colt.
Säl,
utan tvekan. Någon crafting säl har vi en sån. Det borde vi ha.
Det tycker jag.
En liten säl.
En Minecraft-säl.
Men har vi inte sån? Med en liten sån här, med typ en sån här stråmössa, ett liten sån i munnen och så här hängselbyxor.
Jo, det låter bekant. En bonde, farmarsäl.
Farmarsäl.
Precis, farmarsälen har vi.
Den tycker jag utan tvekan att den här kan få. Core Keeper, Colt. Ja du, det blir nog inte så mycket roligare än så här.
Men det var väl det vi hade den här veckan.
Men vi blir ju, nästa vecka så blir det väl vårat Comic-Con-avsnitt som släpps. Det är ju så vi brukar göra.
Precis.
Om du inte är på plats då och kan lyssna på podden på FK-mässan.
Exakt.
Så får du lyssna på den då. Annars så hörs vi på lördag, alla glada. Hoppas det dyker upp lite folk, men det tror jag nog.
Det tror jag.
Vi krockar ju som vanligt.
Fem pers dyker.
Ja, men det tror jag. Vi krockar ju i vanlig ordning med den här stora. Det är ju ingen annan som vill ha några grejer vid den tiden. För att det är, samtidigt är det väl det här kvalet till, om det är cosplay. De har ju alltid det där det är någon, de som vinner brukar väl vinna och få åka iväg och tävla typ i Japan eller vad sjuttsingen det är.
Sen är det väl också lite sent på dagen, tänker jag.
Ja, precis. Det brukar driva rätt mycket. Det är väldigt många som ser det i alla fall. Så gillar man cosplay så... jag tror inte att vi har så många super...
Crossover är nog inte jättestor. Nej, kan finnas några säkert.
Vi pratar inte jättemycket coolt, även om jag tycker att det är väldigt coolt, ska jag säga. Men vi hörs på lördag på Älvsjömässan. Det blir kul. Comic-Con. Vinka till Peter om ni är där redan på fredag, för han kommer att vara där på någon scen. Vet inte vilken, men det kan man läsa på Comic-Cons hemsida, tror jag. Fint, tack för visat intresse. Vi hörs på lördag. Annars om två veckor. Tills dess, puss hej.